Synskadades riksförbund höll sin kongress den 17-20 oktober i Göteborg. Det är organisationens högsta beslutande organ och kongress är det var tredje år. Niklas Mattsson blev omvald som förbundsordförande för ytterligare en mandatperiod. Vi har med oss Tina Nomi Södergren, vald till andre vice ordförande. Tidigare var hon vice ordförande. Jag säger välkommen.
Tack så mycket. Jag är väldigt glad för att jag är kvar att jobba i förbundsstyrelsen. Jag känner att både vad gäller frågorna så är det en tid när man alla måste sluta sig samman. Och det här är ju en upparbetad del där jag så att säga har jobbat nu under en treårsperiod. Och därför vill jag gärna fortsätta, för vi går ju bakåt i en del frågor och annars så tar man ju små steg framåt liksom i bästa fall. Men hela rättighetsdelen och alla frågor ifrågasätts ju väldigt mycket, och service och stöd för synskadade som länge har varit självklart. Så jag känner ju att det är väldigt viktigt att få fortsätta jobba.
Vilken är den övergripande inriktningen för SRFs arbete de kommande tre åren?
Vi kommer ju att fortsätta jobba med de här frågorna som är ledsagning och färdtjänst. Vi kommer självklart att fortsätta jobba med de digitala frågorna. Vi kan ju inte släppa här. Det är fortfarande liksom ett jättestort gap liksom, där många inte kommer åt digital information, samtidigt som det ställs större och större krav på att man ska vara inne på det. Och många blir ju av med färdtjänst och ledsagartimmar fortfarande, och domar går emot när man överklagar och så här. Så det är ju en väldigt tuff vardag. Rehaben har vi ju jobbat med och kommer att fortsätta jobba med, bland annat i ett projekt på Iris som jobbar med rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder. Sen så kommer vi ju naturligtvis, det finns frågor som inte lyfts fram som vi självklart måste fortsätta arbeta med, för vi har identifierat dem som viktiga. Jag tänker på äldrefrågorna till exempel, där det gjordes en hel del undersökningar under perioden. Och vi måste självklart fortsätta jobba med punktskriften, för att med all teknikutveckling så är det ju många som liksom tänker att det där kan man ordna på annat sätt. Man behöver ingen punktskrift. Och det gör ju att många mer eller mindre inte har ett ordentligt sätt att uttrycka sig i skrift, eller att kunna läsa liksom punktskrift som ett super, super bra komplement på många delar av livet liksom.
Nytt för årets kongress är att SRF kommer arbeta med öppna brev till politiker och beslutsfattare. Det här är ett sätt att föra fram sitt budskap både till dem och till allmänheten genom att formulera sig i ett mer direkt tilltal och publicera det i till exempel de stora dagstidningarna, på sociala medier eller på andra plattformar. SRF hoppas att det här kan bli ett effektivt sätt att nå ut. De öppna breven kan fokusera på olika frågor, säger Tina Nomi Södergren.
Ett sånt här öppet brev, det kommer att behandla centrala frågor där vi vill se tydliga förändringar. Det är färdtjänsten. Det är fortfarande så att folk nekas tillstånd, att somliga får sitt tillstånd omprövat varje år. Jag har till och med hört om någon som har fått det var tredje månad, trots att man har liksom tydliga synskador som inte förändras. Att man har en situation där man inte får ta ledsagare med sig i färdtjänsten fast man skulle behöva det. Att man får fel frågor och trots att man har intyg så liksom tar man inte hänsyn till de intygen från olika myndigheter och instanser som förklarar varför man behöver ha sin färdtjänst på ett visst sätt.
Vem ska det första öppna brevet vara riktat till? Är det statsminister Ulf Kristersson?
Absolut. Han är huvudadressaten. Så Han kommer att få det här. Och hur vi sen också väljer att lyfta fram det i övrigt. Där kommer det ju finnas med också ytterligare krav om ledsagning som ju liksom går bakåt. Rehab och andra frågor för att människor helt enkelt ska kunna vara delaktiga i samhället och ta del av de saker som finns.
De öppna breven är inte färdigformulerade än, men frågeställningarna är klara. Och en av dem är punktskriftens betydelse för personer med synnedsättning.
Det handlar både om barn i skolan och deras rätt att lära sig punktskrift. Det handlar om vuxnas rätt att lära sig punktskrift om man får en synskada i vuxen ålder och kan använda punktskriften. Och det handlar också om att kunna använda punktskriften i arbetslivet, vilket ju är en väldigt väsentlig del för att de flesta människor behöver ju hantera skrivet material på olika sätt och kanske både skriva och redigera och jobba med skriftliga material eller granska eller jobba med dem på olika sätt. Och där är det ju oerhört viktigt att man så att säga kan hänga med i den här fantastiska digitala utvecklingen och också använda sin punktskrift. Också när det gäller AI, för den utvecklingen går ju också väldigt fort och att man hänger på där med den här utvecklingen. Plus personlig säkerhet, punktskrift i vardagen. Vi har ju redan på medicinförpackningar, vilket ju har varit fantastiskt. Men varför skulle man inte kunna ha det på andra sätt?
Kan du ge några exempel?
Man kanske skulle kunna få uppmärkt olika varor man köper. Och sen att vi också kommer till skott med det här med de här touchskärmarna och får tydliga knappar och annat man kan trycka på. Och om det ska vara via annan teknik och så, det vet jag inte, men det är ju otroligt väsentligt.
Ett tredje brev berör frågan om behovet av arbetstekniska hjälpmedel för personer i arbetsför ålder som kan hindras från att börja arbeta för att de inte får sina hjälpmedel i tid.
Det är ju ett jättestort problem att fortfarande så är det ju över 50% arbetslöshet för synskadegruppen. Och vi ser ju att en stor anledning är det här svårigheten att få del av arbetstekniska hjälpmedel. Det tar ofta så lång tid när man har, om man har kommit fram i en anställningsprocess, vilket inte är lätt kan jag säga efter ett helt liv inom arbetsmarknaden där jag har jobbat hela mitt vuxna liv. Men i alla fall, när man väl har kommit till en anställningsintervju och det finns en arbetsgivare som är intresserad av att anställa, då inleds den här processen med arbetstekniska hjälpmedel. Det kan ju ta lång tid att få fram och sen måste man ju lära sig använda dem om man inte har gjort det förut. Det kan ju ta så lång tid så att arbetsgivaren faktiskt känner att den måste anlita någon annan. Att man därmed inte får det här jobbet som man faktiskt har kvalat in och har kompetens för. Och det är en fråga som vi har jobbat länge mot politiken. Och nu känner vi att det måste bli lite verkstad i den. Det måste hända någonting nu.
Förbundet fick också lite bakläxa av medlemmarna. Att SRF inte alltid är tillräckligt inkluderande.
Vi ska liksom bli ett bra alternativ för flera och kunna jobba, och det gäller ju även till exempel personer med flerfunktionsnedsättningar och att lägga upp verksamhet och möten så att alla kan delta. Det handlar ju också om det här digitala gapet och att vissa inte liksom har tillgång till de här hjälpmedlen, så det är ju en sån tillgänglighet också. Och det handlar väldigt mycket om att vi ska öppna upp och liksom ta reda på om personer behöver några speciella förutsättningar för att kunna engagera sig hos oss och vad man är intresserad av att jobba med också. Då sen är det ju rena tillgänglighetsfrågor ibland, att man kan behöva att lokaler och hörselslingor funkar, inte minst att det finns mikrofoner. Jag har ju själv fått en hörselskada för ett år sedan under förra perioden som kom väldigt plötsligt, och ja, jag inser ju, alltså jag har ju länge vetat om att många får hörselskador i kombination med sin synskada, men nu vet jag ju precis hur, svårt det kan vara att uppfatta på ett möte, och både digitala möten och i vanliga möten om ljudet inte är bra. Det är ju otroligt viktigt att vi jobbar med frågorna brett och ja, går ut ur comfort zone, helt enkelt bekvämlighetszonen och liksom.
Att också ha ett mer öppet sätt för hur nya personer kan engagera sig i till exempel lokalföreningar tycker Tina Nomi Södergren vore en tillgång för SRF.
Jag tror att det är så i många lokalföreningar, inklusive min egen, att så fort det kommer in någon person som visar intresse så börjar man fundera på vad man kan sätta den i, vilken kommitté eller i vilken styrelse, eller därför att det är sån brist på duktiga personer. Men jag tänker ibland att man kanske ska börja med att ta reda på vad är de intresserade av att göra. Varför kommer de med i SRF? Vad är det för fråga de skulle vilja engagera sig i? Det kanske inte finns i vår lokalförening. Eller kanske delar av det finns hos oss. Men man kanske skulle kunna hjälpa dem till att jobba med de frågor de verkligen vill jobba med. Så jag tänker lite så också, att vi inte bara direkt skulle börja pressa in folk i våran SRF-mall, utan att liksom försöka se hur kan SRF också möta människorna. Det tror jag är en jätteviktig fråga.
Varför tror du att SRF inte har så många medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk? Och som kanske kunde vara engagerade i ert arbete?
Nej, och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Varför har vi inte det? Vi vet ju att det har kommit jättemånga, både på flykt och med asyl, och inte minst senast från Ukraina. Det är ju många av de personerna som har synskador, så då är ju SRF det naturliga alternativet. Jag tänker att både de branschföreningarna som tar emot personer har ju en del som medlemmar, och de är ju också medlemmar i SRF, så det är ju naturligt att de också ska kunna engagera sig i SRF där de finns lokalt eller på sina distrikt om det intresserar dem. Det kräver också att man både har en förståelse för att man kanske ibland behöver ha med tolk under vissa möten, om det är saker man ska berätta om där det kan vara krångligt, eller att man gör en liten paus för att man ska kunna tolka någonting som någon inte förstår. Jag tror inte att vi tänker på det alltid när vi lägger upp möten och så. Jag kan säga att vi har pratat om det här med olika funktionshinderorganisationer, inte bara SRF. Och där har SRF fått mycket beröm för sin synlinjen till exempel. Och där vet jag att man kan få hjälp på engelska. Men det är ändå viktigt att de också skulle kunna hänskjuta till branschföreningarna om de får in frågor på någon person som pratar något språk som finns representerat i en branschförening.
I förbundsstyrelsen var det flera ledamöter som blev omvalda. Men det tillkom också några nya att hålla ögonen på.
Och flera från Stockholm. Erika Hudson är ju en ung Stockholmsprofil som jobbar både i unga med synnedsättning och kom in på högsta röstetal i styrelsen. Så det tycker jag absolut. Sen har vi ju Neven Milivojevic som har jobbat inom SRF, som jag också tänker är en person att så att säga följa, och som också har jobbat med många frågor inom SRF, bland annat internationella och så. Ja, intressant person att följa. Och så har vi ju min kollega i presidiet, vår nya första vice ordförande Gunilla Thomsson, som ju också bor i Stockholm, men som ju också är aktiv i andra delar av Sverige, har bott länge i Tierp och i Uppsala och så här. Men Gunilla är ju en nyvald ledamot i styrelsen, har ju också arbetat inom Riksförbundet och jobbat mycket med ekonomiska frågor och så där. Jobbar nu på föreningen Sveriges dövblinda. Så hon är ju absolut också en person som många känner, men som det ska bli väldigt bra att följa i den här nya rollen. Sen så kom det in en man från Västernorrland som heter Kristoffer Tillin. Så det är en mix av personer som har jobbat och som jobbar vidare.
Då säger jag tack till dig, Tina Nomi Södergren, vald till andre vice ordförande i SRFs förbundsstyrelse.
Tack så mycket.
Övriga styrelsemedlemmar, förutom nämnda tidigare, är Jenny Näslund, Linus Forsberg, Peter Kärnberg, Sam Motazedi, Maria Torstensson, Per Karlström och Dan Andersson.